what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det har alltid varit min mamma och min syster och så jag och min pappa. Det har alltid varit som två läger så. Så står det, nu kan min mamma dö tycker jag. Hon kommer dö. Varför tror du att Mohammed berättar om att det är du som ligger bakom det här?
Efter vi har checkat av undervåningen och tagit oss upp för trappen då, till övervåningen. Söker av de rum som finns på övervåningen och där anträffar vi en mannen och liggande i sängen. Konstaterar ganska snabbt att han är död.
Att jag var hemma en hel timme innan Mohammed kom till Eskilstuna. Den lilla detaljen har jag gett polisutredaren.
Men nu är du på att argumentera om någonting annat. Jag undrar varför säger Mohammed att du är inblandad om du inte är det?
Sommaren 2016 knivmördas en äldre man när han ligger och sover i sin sommarstuga utanför Arboga. Hans fru attackeras också och är nära döden, men överlever. Det här blir upptakten till en av de mest uppmärksammade svenska rättegångarna i modern tid. För den som åtalas för att ligga bakom alltihop är parets dotter, Johanna. Hon har dessutom fått sin cirka 20 år yngre pojkvän att begå mordet på pappan. Men inte bara det. Johanna Möller åtalas dessutom för att ligga bakom mordet på sin man, som året innan drunknade under mystiska omständigheter. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Inbördeskriget i Syrien gör att ovanligt många människor 2015 flyr för att söka asyl i EU-länder. Det här skapar ett enormt tryck på Sverige, som tillsammans med Tyskland, Ungern och Österrike tillhör de EU-länder som 2015 tar emot 2/3 av alla asylansökningar. Flyktingarna kommer inte bara från Syrien, utan även andra länder. Behovet av flyktingboenden är stort och Migrationsverket går på knäna. Men det finns privata alternativ att luta sig mot. Som Pangelius familjehemsvård AB som arbetar med att placera ensamkommande flyktingbarn i boenden. Dessutom driver bolaget ett eget flyktingboende i en fastighet i Arboga. Kvinnan som tillsammans med en kollega driver företaget heter Johanna. Och företaget går bra. Redan första året är omsättningen 28 miljoner kronor. Senare i samband med en av rättegångarna säger Johanna, den här branschen är Sveriges nya knarkhandel. Och snart kommer den här sexbarnsmamman att vara en av Sveriges genom tidernas mest uppmärksammade kvinnliga brottslingar. En person som medierna inte får nog av. Som ger upphov till både tv-dokumentärer och böcker. Och som döms för att ha fått sin pojkvän att mörda hennes egen pappa. Men vem är Johanna egentligen? Hon föds 1975. För sex barn och jobbar inom socialtjänsten. Innan hon tillsammans med en kollega startar bolaget Pangelius Familjehemsvård AB. Johanna beskriver sig själv som en ekonomisk person som försöker göra bra affärer. Bland annat genom fastigheter och lägenheter. Hon ser sig själv som en kvinna som inte slösar. Men samtidigt en person som är generös och inte tvekar att hjälpa andra med pengar. Så länge hon har några. På det stora hela beskriver Johanna sig själv som ganska vanlig. Den här bilden kommer att motsägas i såväl den stora polisutredningen som under de två rättegångarna. Där framstår Johanna istället som en ytterst manipulativ person. En kvinna som aldrig låter känslorna ta över. Alltid sätter sig själv främst och både kan skratta och gråta på beställning. Dessutom har Johanna, enligt flera vittnen, en imponerande pondus som ibland gränsar till det obehagliga. Och den gör att hon ofta får som hon vill. Inte minst när Johanna har ekonomiska problem, vilket tycks vara en återkommande huvudvärk i hennes liv. Men då finns det en person som gång på gång hjälper till. Hennes pappa. Han driver i många år ett framgångsrikt företag som 2011 säljs med stor vinst. Så det saknas inte resurser att stötta. Men relationen mellan pappa och dotter är komplicerad. Mamman berättar att friktionen mellan Johanna och föräldrarna börjar redan i tonåren. Då dottern, citat, strider om allt. Ingen ovanlig situation, men det här eskalerar i vuxen ålder. Då tycker mamman att dottern framstår som allt mer känslomässigt avstängd och till och med verkar vara rent hatiskt inställd till sin mamma. Johanna själv har en annan version. Så här berättar hon i Västmanlands tingsrätt.
Har du fortsatt förhör med Johanna Möller? Det är åklagaren som fortsätter fråga.
Tack. Ja, sist så pratade vi om din relation till din pappa. Då tänkte jag fråga dig om din relation till mamma. Hur var den?
Som jag har förstått nu. Eller jag har väl aldrig riktigt känt mig älskad av. Jag har aldrig känt mig älskad av min mamma. Det har alltid varit min mamma och min syster och så jag och min pappa. Det har alltid varit som två läger så. Och den känslan fick jag bekräftad nu när min mamma haft förhör. Där hon säger att hon inte aldrig har tyckt om mig. Och så lätt hon kan bara klippa banden till mig. Och jag har alltid älskat min mamma.
Trots att åren går verkar det som om Johannas ekonomiska bekymmer bara tilltar. Hennes mamma upplever att dotterns frågor om att få pengar av pappan aldrig tar slut. Med tiden börjar mamman därför bokföra allt som föräldrarna gett till Johanna. Till slut är summan uppe i 600 000 kronor. De här gåvorna gör dock inget för att förbättra relationen mellan dotter och föräldrar. Tvärtom. Mamman berättar att Johannas pappa vid ett tillfälle ger dottern pengar för att kunna betala av en påstådd skatteskuld. Men senare upptäcker han att de används till helt andra saker, bland annat en bröstförstoring. Kvällen den 3 augusti 2016 befinner sig Johannas föräldrar vid sitt sommarställe Granliden vid Hjälmaren, söder om Arboga. De går och lägger sig vid 22-tiden och somnar i sin dubbelsäng. Efter en stund vaknar Johannas mamma av att en okänd gärningsman sitter gränsle över hennes make i sängen och hugger honom med en kniv. Sen hugger han även henne och hon svimmar av. Johannas mamma vaknar och svimmar av flera gånger innan hon till slut lyckas ta sig upp ur sängen. Hon ser sig i spegeln men känner inte igen sig själv. En tand saknas och hon har stora hål i ansiktet. Johannas mamma är svårt chockad, tänker inte klart. Hon funderar på att duscha, men ringer sen till larmcentralen. En polispatrull skickas direkt. Men att hitta till Granliden är inte helt enkelt. Svårt medtagen försöker Johannas mamma förklara hur polis och sjukvårdspersonal ska hitta till platsen. Det tar 40 minuter innan de är på plats. Den första polispatrullen har bara fått vaga uppgifter och tar därför det säkra före det osäkra. De vet att en kvinna är svårt skadad, men kanske finns också en beväpnad gärningsman eller i värsta fall flera gärningsmän kvar på platsen. Poliserna parkerar därför en bit därifrån. En av poliserna beskriver senare i tingsrätten vad som händer därefter.
Vi går till fots via en grusväg då, fram till det här huset. Då. Vi känner snabbt igen alltså vilket det aktuella huset är. Så jag har fått det beskrivet av LKC ungefär hur det skulle se ut, att det skulle lysa i huset och så vidare. Jag och min kollega går fram till huset då, i skydda mörkret. Vi tittar in genom ett fönster och då ser vi i vardagsrummet att det sitter en kvinna, blodig och naken i vardagsrummet. Vi har redan kommit överens om en plan och det är väl egentligen att vi ska gå in och säkra den här byggnaden då. Vi är oroliga för att det kan finnas någon man där inne som eventuellt skulle kunna attackera oss. Vi går in och söker av undervåningen, ser den här kvinnan då som är talbar men blodig. Vi väljer att efter vi har checkat av undervåningen och tas upp för trappen då till övervåningen. Söker av de rum som finns på övervåningen och där anträffar vi en mannen då liggandes i sängen. Konstaterar ganska snabbt att han är död.
Den döde mannen är Johannas pappa. Och nu när huset är säkrat är det fritt fram för ambulanspersonalen att anlända till sommarstugan. Polismannen fortsätter berätta om vad som hände där kvällen den 3 augusti 2016.
Och de fortsätter att vårda den skadade kvinnan ute på gården. Mm. Jag jobbar som ytterbefäl så att jag försöker att skapa mig något helhetsintryck av det som har hänt då. Väljer att ingen mer ska gå in i det här huset utan att vi ska behandla det som en brottsplats och spärra av det här huset då. Ambulansen vill ju ta med sig den här skadade kvinnan då till Eskilstuna tror jag det var för vårda henne då. Jag pratade lite med min kollega Fredrik, vad har vi fått fram? Vi har haft en hundförare till platsen som har sökt av området. Det tyder inte på att någon har flytt ut i skogen. Vi ser inga tecken inne i det här huset på att det ska ha varit rån. Vapenskåpet är kvar. iPad, plånbok finns kvar. Jag får berättat för mig min kollega att den här kvinnan kan inte redogöra för vad är det som har hänt. Har det varit någon annan person där eller inte? Utifrån de uppgifterna att det är ett grovt brott då. Som har begåtts. Vi misstänker att anledningen att anta att det kan ha begåtts ett mord så tar jag beslut om att den enda kvinna som finns kvar på platsen, henne griper vi misstänkt för det mordet då. Mm.
Att polisen i det här läget misstänker Johannas mamma för att ha mördat sin man är inte så konstigt. Men misstankarna avskrivs snabbt. Utredningen kommer att visa att det här handlar om något helt annat. Gärningsmannen är nämligen en av de unga killar som hamnat i det flyktingboende som den mördade mannens dotter Johanna driver. Han heter Mohammed och är född 1996 eller 1998. Uppgifterna varierar. Mohammed är född i Iran, men medborgare i Afghanistan eftersom föräldrarna kommer därifrån. Redan i tonåren, efter en trafikolycka, börjar han missbruka narkotika. Under en period sysslar han också med människosmuggling. Mohammed har berättat att han sommaren 2015 lämnar Iran och via bland annat Turkiet, Grekland, Tyskland och Danmark kommer till Sverige där han söker asyl. Mohammed hamnar efter en tid i Johannas flyktingboende i Arboga. Kring jul samma år blir han sjuk och hamnar på sjukhus. I samband med att Mohammed skrivs ut erbjuder Johanna honom att bo hemma hos henne. Först tackar han nej, men ändrar sig sen. Det här är inget som Johannas barn är positiva till. Dels bor familjen redan ganska trångt. Dels känns det konstigt att deras mamma öppnar deras hem för någon hon träffat i jobbet på det här sättet. En ungefär 20-årig yngre man som står i beroendeställning till henne. Dessutom känns det som att Johanna inte bara har ett yrkesmässigt intresse av Mohammed. Misstankar som visar sig stämma. Redan den första kvällen inleder de, enligt Mohammed, en sexuell relation. Han vill sedan flytta tillbaka till flyktingboendet. Men uppger att Johanna då säger att boendet ska läggas ner och att det är bättre att han bor kvar hemma hos henne. Så blir det också. Men Mohammed är inte den enda av flyktingarna som Johanna har eller har haft en sexuell relation med. Mohammed berättar att han får veta att hon också haft sex med två andra killar. Eftersom åtminstone ett sexuellt möte finns på film börjar killarna prata om att pressa Johanna på pengar. För 100 000 kronor ska filmen raderas. Men det slutar med att den hamnar i media istället. Chef på flyktingboende tvingade pojkar till sex, skriver Aftonbladet. Det här gör att socialtjänsten upphör med sina placeringar. Skandalen gör att Johannas kollega försöker köpa ut henne. Kollegan berättar senare att hon i samband med detta får hotfulla meddelanden som hon misstänker Johanna för att ligga bakom. Enligt Mohammed börjar Johanna nu också prata allt mer om sina föräldrar. Han berättar att hon anklagar sin pappa för fruktansvärda saker som ska ha skett under hennes barndom. Enligt Mohammed pratar hon i termer av att hon hatar sina föräldrar. Att huvudena inte ska vara kvar på deras kroppar. Att hon nu bestämt sig för att de båda förtjänar att dö. Och att hon behöver hans hjälp. Enligt Mohammed stretar han först emot. Han tror att Johanna ljuger om sina barndomstrauman och säger nej till att hjälpa henne. Men enligt Mohammed fortsätter hon att tjata. Övertalningskampanjerna kan pågå i timmar. Om det här har skett i den utsträckning han senare berättar, om det är överdrivet eller inte har ägt rum överhuvudtaget, är omöjligt att veta. Kanske talar Mohammed sanning. Kanske vill han försöka skjuta över en så stor del av skulden som möjligt på Johanna. Oavsett vilket så beger sig Mohammed den 3 augusti 2016 till sommarstugan söder om Arboga, där Johannas föräldrar befinner sig. Det är hon som skjutsar honom dit, berättar han. Men utan att följa med fram till brottsplatsen. Istället väntar hon i bilen. Johanna nekar dock till att hon varit med. Så här berättar hon under rättegången.
Om vi då går tillbaka till den 3 augusti. Hittar Mohammed till Granliden?
Jag vet inte. Jag hittade dit första gången med pappas förklaring. Vi hade ingen GPS då. Det är ju bara att hålla vänster hela tiden. Vänster, vänster, höger. Så att har man varit där dagen innan så hittar man nog dagen efter. Ja, det tror jag.
Hade du förklarat vägen för honom ut?
Nej, vi var ju där dagen innan.
Och nu sa du vänster, vänster.
höger.
Jag vet inte var du började någonstans, men...
Nej, jag började mot Sickelsjö, tror jag.
Ja.
Ja, det är lätt att hitta i alla fall.
Och vilket håll svänger man när man svänger mot Sickelsjö?
Vänster.
Gör man?
Ja, gör man inte.
Nej, man svänger höger mot Sickelsjö.
Efter att åklagaren och Johanna diskuterat vägen till föräldrarnas landställe pratar de om vad Johanna sagt i tidigare förhör.
Har man åkt runt för att komma till Granliden?
Ja, ja.
Det kan ni titta på sen, så se om ni ska åberopa det där. Men du har ju sagt tidigare att Mohammed inte hittar dit.
När sa jag det?
Ja, på sidan dialogen, sidan 287-288 har jag skrivit. Jag ska se när det är. Ska bara få upp det här. Ska vi se den här dialogen. Ska vi ta fram också. 200. Ah. Nu ska vi se, nu har jag kommit in där. Då står det så här, då har du fått frågan övers på sidan 288. Kan han ha åkt dit själv, tror du? Då säger du nej. Det tror du inte, säger förskrivaren. Nej, han skulle aldrig hitta, tror jag.
Mm.
Så har du sagt då.
Mm.
Är det så?
Jag vet inte, jag kan inte uttala mig hur jag tänker. Har han hittat från Iran till Eskilstuna, så lär han väl hitta till Granliden från Eskilstuna.
Mm.
Ja. Mohammeds och Johannas historia går isär. Men åter tillbaka till den 3 augusti 2016. Mohammed fortsätter ensam mot sommarstället. Sätter sig vid en container i närheten och röker i några minuter. Sen går han fram till sommarstugan. Ytterdörren är av någon anledning olåst. Så han kliver in och går mot sovrummet på övervåningen. I sängen ligger Johannas föräldrar och sover. Mohammed sätter sig gränsle över pappan och hugger honom flera gånger med kniven, bland annat i huvudet. När mamman vaknar hugger han även henne. Efteråt berättar Mohammed att det hela pågår i ungefär 2 minuter. När allt är över tror han att Johannas båda föräldrar är döda. Mohammed springer ut från sovrummet, lämnar huset och återvänder till bilen. Där sitter Johanna och halvsover. Enligt honom händer då följande. Först frågar Johanna vad som hänt. Titta själv, svarar Mohammed och pekar på sina nedbordade kläder. Johanna frågar om hennes föräldrar är döda och får svaret, håll käften och kör. Därefter lämnar de platsen och kör mot bostaden i Eskilstuna där de gör sig av med både kläder och mordvapen.
Varför tror du att Mohammed berättar om att det är du som ligger bakom det här?
Varför jag tror det?
Mm. Eller varför gör han det?
Jag kan bara hänvisa till kultur. Och...
Vadå kultur? Varför skulle han berätta om dig?
För att polisen sa åt Mohammed när han mådde som sämst. Först sa polisen till Mohammed, söta lilla Mohammed, du skulle ju aldrig kunna göra något sånt här. Det vet vi, du har blivit lurad. Du har blivit utnyttjad av den här kvinnan Johanna. Hon har gjort si och hon har gjort så. Johanna skyller allt på dig. Hur känns...
Du vet ju att det beror
Nej, men jag får
på att
prata. Får jag prata klart? För annars så tappar jag tråden.
Okej.
Okay. Ja. Nej, jag har tappat tråden.
Mm, för jag kan bara lyfta in det. Anledningen till att man sa så, det var ju för att han själv säger så i avlyssningen. Vi hade ju en mängd avlyssningar som grund för förhören med Mohammed. Och då säger han ju de sakerna.
Mm. Men man har hotat Mohammed med Koranen. Man har använt sig av religion, av hans föräldrar. Man har spelat upp samtal med Mohammeds fästmö i Iran.
Mohammed står fast fortfarande ganska länge att det är han som ligger bakom. Varför frågar ni hela tiden att jag ska säga att det är Johanna som ligger bakom? Varför ska jag skydda Johanna för? Jag har inte ens några känslor för henne. Hon är den sista personen jag skulle skydda. Då säger polisen till Mohammed, vill du sitta i livstidsfängelse? Sen går det några veckor. Mohammed mår jättedåligt. Nivåerna på THC i hans blod, de är putsväck, betyder total ångest. Då säger polisen till Mohammed, Johanna sagt till myndigheter att hon skiter i dig nu. Hon kommer aldrig mer hjälpa dig. Hon kommer inte hjälpa dig något mer nu. Då går det 2 veckor till. Sen ger Mohammed en kort version där jag sitter bakom ratten.
När polisens mordutredning får upp farten så riktas misstankarna tidigt mot Johanna. Inte minst för att hennes mamma direkt säger att hon misstänker sin dotter för brotten. Det är nämligen den enda person som mamman spontant kan komma på som vill henne och maken så illa. Den 16 augusti 2016 anhålls Johanna och Mohammed. Båda förnekar brott och i det här läget är bevisen inte tillräckligt starka, så de släpps efter 3 dagar. De är dock fortfarande misstänkta och spaningarna fortsätter. Några veckor senare grips Johanna och Mohammed igen och blir senare också häktade. Båda nekar inledningsvis till brott. I takt med att polisen granskar Johanna och hennes liv så tillkommer fler brottsmisstankar. Allt från givande av muta till urkundsförfalskning. Men också ett betydligt allvarligare brott. Att hon skulle ligga bakom mordet på sin make som avled sommaren 2015. Vid den tiden jobbar Johanna vid socialförvaltningen i Eskilstuna kommun och är gift med Aki, pappa till 2 av hennes 6 barn. När paret träffas bor Aki i Stockholmsområdet där han jobbar i byggbranschen. Men flyttar sen till Eskilstuna där paret köper en villa tillsammans. Sommaren 2014 så köper Johannas pappa dock en lägenhet till dottern eftersom hon berättar att relationen med Aki är ansträngd. Hur mycket paret egentligen bor tillsammans är oklart. Men till slut gifter de ändå sig i december 2014. Och villan i Eskilstuna säljs i början av året därpå. Enligt Johanna planerar familjen att flytta till Strömstad, där hon också söker jobb. Hur det egentligen står till med relationen råder det vitt skilda meningar om. Enligt Johanna stormar det rejält. Och det handlar inte om bråk där det smälls med ugnsluckan och porslin som flyger genom luften, utan om gräl på en helt annan nivå. Sommaren 2014, bara några månader före bröllopet, polisanmäler de varann för olaga hot. Enligt Aki ska Johanna ha sagt att hon kände folk som kunde hänga honom i ett träd. Enligt henne var det istället så att den blivande maken hotade henne med orden: ska jag komma och sparka ihjäl dig? Johanna ska då ha skrattat och svarat: och dig kan man hänga ut till kråkorna i skogen. Men trots den minst sagt stormiga relationen säger Johanna att hon och Aki älskade varandra. Eller som hon uttrycker saken i tingsrätten: de kunde inte vara utan varandra, även om de ibland hatade varandra. Enligt Johanna fanns också annat som slet på förhållandet. Hon berättar att Aki under flera dagar kunde vara inne i sin egen bubbla. Och då varken tittade han på henne eller pratade med barnen. Hon uppger också att maken ofta försvann iväg på kvällen och att hans lön snabbt tog slut. Enligt Johanna ska Aki också ha berättat för henne att han tidigare i livet tagit anabola steroider. Hon berättar också att hon sett honom påverkad flera gånger och att en av hennes döttrar upplevde Aki som, citat, bensoflummig. Av detta drog Johanna slutsatsen att maken bakom ryggen på familjen använde narkotika. Men det här tycks ingen annan hålla med om. Eller ens ha sett tendenser till. Varken vänner eller kollegor. Däremot tyckte Johanna och Aki om att äta och dricka gott. Vilket de också gör fredagen den 7 augusti 2015. Då lånar de Granliden, sommarstället utanför Arboga, där hennes pappa mördas året efter. De åker dit tillsammans med barnen för att fiska och fira att Aki nyligen har fyllt år. De äter bland annat löjrom och rökta räkor och dricker champagne. Enligt Johanna pratas det mest om den planerade flytten till Strömstad. Men sen blir paret osams eftersom Aki tycker att hon köpt för lite skaldjur. Det hela ska ha slutat med att maken ensam gick och satte sig på bryggan. Johanna berättar att hon vid 9-tiden på kvällen lägger barnen. Aki syns inte till i huset. Eftersom klockan är så mycket har hon ingen lust att gå ut i mörkret och leta. Förmodligen sitter han utomhus och sover i någon stol, tänker hon. Istället skickar Johanna ett sms och ber honom komma in i huset. Sammanlagt skickar hon 16 sms till honom under kvällen. Men han kommer ändå inte in i huset.
Vad tänkte du? Du ligger där uppe i sängen. Mm. Och sen så smsar du. Det är hans födelsedag och ni hade ätit middag tillsammans. Och så svarar inte han.
Nu är inte hans födelsedag.
Eller hade firat hans födelsedag. Mm. Vad tänker du när han inte svarar?
Vi skulle fira hans födelsedag.
Ja, men vad tänker du när han inte svarar?
Att han inte svarar för att han gjorde så mot mig när han inte ville.
Och det här var på grund av att du hade köpt för enkla skaldjur?
Mm, kan man säga. Och att jag sa att vi istället skulle köpa en tomt av min pappa vid Hjälmaren.
Ja. Mm.
Han var en kvinnomisshandlare.
Har han slagit dig?
Nej, psykisk misshandlare. Okay.
Men varför går du inte ner och reder ut det här med honom då?
Nej, för att jag var uppe med barnen och han svarade inte. Och då tänkte inte jag heller gå ner till honom.
Nej. Varför skickar du flera sms? Det är ju 16 stycken här på kvällen.
Mm, exakt.
Du märker ganska snabbt att han inte svarar.
Mm, och han har ju då suttit och smsat med någon annan. Eller några andra.
Ja, fast det visste du ju inte då.
Nej, precis.
Men så varför fortsätter du att skicka sms?
Vad säger du?
Varför fortsätter du att skicka sms när han inte svarar?
Om man har lite kunskap, psykologi, hur en misshandlad kvinna agerar, så är det inte konstigt att man sitter och skickar många sms och bjuder ut sig i sin kropp. Med min bakgrund, med alla övergrepp, sexuella övergrepp.
Mm.
Jag är ett skolboksexemplar på hur de gör.
Okej. Okay. Ringer du inte honom?
För att han gjorde så här.
Ja, men det förklarar inte ditt beteende. Varför ringer du inte till honom om han inte svarar på sms?
Jag förklarade nyss mitt beteende.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hon somnar utan att ha fått syn på maken. Johanna berättar att hon vaknar tidigt morgonen därpå och då inser att Aki fortfarande verkar vara kvar utomhus. Istället för att leta dricker hon kaffe, leker med barnen och går tillsammans med dem och matar några får i närheten.
Mm. Det var därför som jag frågade om du vet att du matar fåren.
Det gör vi alltid på morgonen.
Mm. Men hur länge fanns de där fåren där?
Hur länge de fanns där?
Ja.
Ingen aning. De blev dödade av en varg sen.
Precis.
Mm.
Men vet du när det var?
Jag har ingen aning.
Nej, vi får väl se om vi behöver åberopa bevisning kring det. Men det framgår ju av förundersökningen att de här fåren blev rivna av vargen i mitten av juli 2015. Så det fanns inga får.
Nej, nej. Nu har du fel.
Okej.
Okay. För att jag och min dotter var där ute och fiskade kräfter efter min man hade gått bort. Och då fanns fåren där.
Pratar du om helgen den 23 augusti eller?
Ja.
Då fanns fåren fortfarande där.
För då så sprang ett får ut i vassen för det blev jagat av deras hund. Så vi fick ro med båten och jag fick lyfta upp fåret i båten och ro in med det till hagen igen.
Och det är du säker på är?
Det är jag 150% okay. säker på.
Mm.
Johanna tänker att Aki åkte iväg och fiskat. Men när hon ser hans telefon ligga kvar på bryggan blir hon orolig. Den brukar alltid följa med när maken åker ut med båten. Vid 9-tiden på morgonen ringer Johanna larmcentralen. Polisen och räddningspersonal anländer och hittar vid 10-tiden på morgonen Aki död i vattnet. Kroppen ligger nära bryggan. Det här är alltså vad polisen ett år senare, när Johanna är häktad misstänkt för att ligga bakom mordet på sin pappa, kan pussla ihop efter att ha läst gamla rapporter och hållit nya förhör. På ytan ser det inget konstigt ut. Men det finns flera omständigheter som väcker misstankar och pekar i riktning mot att Johanna ligger bakom Akis död. Efter att maken identifierats med hjälp av körkortet tackar Johanna nej till att se kroppen. Hon vill inte heller att någon ringer till Akis dotter, som han har sedan tidigare. En annan sak som sticker ut är att Johanna, till släkt och vänner, lämnar olika förklaringar till makens död. Vissa får veta att det handlar om hjärtfel. Andra att han råkat ut för en olycka på jobbet eller omkommit i en bilolycka. Polisen tycker också att det är märkligt att Johanna inte, som de flesta skulle göra, sjukskriver sig efteråt. Istället arbetar hon som vanligt. Hon förklarar detta med att om det är något hon är bra på så är det att stänga av sina känslor och gå vidare i livet. Men det här är inte allt. När polisen förhör vänner och bekanta berättar flera av varandra oberoende personer att Johanna sökt deras hjälp och göra sig av med Aki, eller åtminstone skada honom. En man berättar att hon frågat om han kände någon som, citat, kunde fixa maken. En annan om han hade några kompisar som kunde åta sig uppdraget att mörda Aki. En tredje man uppger att Johanna erbjöd honom pengar, alternativt hjälp med något, om han kunde röja maken ur vägen. Dessutom berättar en kvinna att Johanna frågat om hon, eller de två tillsammans, skulle knacka Aki i huvudet med ett baseballträ. Och så finns det en sak till som polisens utredare reagerar på.
att Aki haft en livförsäkring som ska ge Johanna 2 miljoner kronor om han omkommer. Det visar sig också att hon varit drivande i detta och till och med svarat på mejl från försäkringsbolaget i hans namn. Med andra ord, ju mer polisen gräver i Johannas bakgrund, desto mer övertygade blir de. Den här sexbarnsmamman ligger inte bara bakom mordet på sin pappa och mordförsöket på sin mamma. Hon är också starkt misstänkt för att ligga bakom makens död. Men utredarna har ett stort problem. Johanna nekar stenhårt till brott. Dessutom avskrivs Akis död 2015 som en olyckshändelse. Efter att obduktionen visat att han troligen drunknat. Men nu, drygt ett år senare, ser polisen Akis död i ett annat ljus. Är det rimligt att han, som var både vältränad och en duktig simmare, skulle ha drunknat? Att Aki vid sin död hade 1,36 promille alkohol i blodet är förstås en försvårande faktor. Men är det tillräckligt för att omkomma i vattnet? Några skador som skulle förklara att han till exempel ramlat, slagit i huvudet och därefter fallit i vattnet och drunknat hittas inte. Utredarna tycker också att det är misstänkt att Johanna 2015, efter makens död, insisterar på att han ska kremeras. Berodde detta kanske på att hon ville sopa igen spåren efter sig? Som tur är för polisens del så motsatte sig Akis föräldrar och systrar detta och hans kist begravdes istället. Det här innebär att det nu, ett drygt år efter det mystiska dödsfallet, fortfarande finns en chans och säkra bevis. Efter ett beslut från tingsrätten öppnas Akis grav och en ny obduktion görs under hösten 2016. Där tas prover vars resultat talar emot drunkning. Polisen misstänker därför att Johanna, den enda vuxna person som bevisligen var på plats under Akis sista timmar, är den som ligger bakom hans död. Exakt hur hon i så fall ska ha gått tillväga är en gåta. Men Johanna åtalas ändå för att ha mördat Aki. Efter en omfattande polisutredning väcks åtal och i maj 2017 inleds rättegången i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Rättegången hårdbevakas av journalister som kallar det som hänt allt från Arbogafallet till sommarstugemordet. Till SVT säger rådman Hans-Åke Nygren, domare i målet. Jag har själv aldrig varit med om ett mål som varit så uppmärksammat i riksmedia tidigare. Mohammed, som inledningsvis förnekat brott, erkänner nu att han mördat Johannas pappa och attackerat mamman. I Västmanlands tingsrätt berättar han via tolk om brotten.
Och när man är väl där uppe går du för trappan. Precis mitt emot trappan så är det en dörr och det går till sovrummet till dem.
Hur visste, eller sa Johanna att du skulle gå till sovrummet?
Johanna bett gå för att ta skap.
Ja.
Ja.
Sa hon att hennes föräldrar skulle finnas i sovrummet?
Bett gå för att ta skap.
Ja.
Ja.
Sa hon någonting om hur hon kunde veta det?
Nej.
Nej.
Sa hon någonting annat om föräldrarna?
Ingen särskild nej. Folk klarar bara alltså vart trapphuset ligger, trappan, och vart ligger sovrummet och hur det ser ut.
Mohammed får frågan om någon av Johannas föräldrar gjorde motstånd.
Det var endast som gjorde motstånd. Med sin högra hand försökte han stoppa mig att hugga.
Mm. Och har han träffat dig på något sätt med handen?
Du tog han hårt på dessers.
Dessers besvarade han kort.
Hans hand träffar mitt ansikte.
Okej. Okay. Vet du om det blev någon märke efter det?
George Mott, Badish.
صبحش که خودم تو آینه نگاه کردم جایش نموند چون ضربه ای که به هم زد فقط به حالت هول دادن بود نه به شدت نداشت ضربش
På morgonen när jag såg mig i spegeln såg jag ingenting. Men hans motstånd var mera i form av knuffa bort. Och det var inte mycket kraft i det.
Nej. Men du har känt att den har träffat din kind?
Väl, jag sa att jag tycker godnatt och hårde.
Ja. Julika, säg mig att hålla det man har. Alltså, hårde på länkarna.
Som om han försökte knuffa bort mig ifrån sig.
Yeah.
Men Johanna, hon fortsätter att neka. Och tonen mellan henne och åklagarna är emellanåt irriterad.
Sen ger Mohammed en kort version där jag sitter bakom ratten. Mm. Enda problemet är att jag var hemma en hel timme innan Mohammed kom till Eskilstuna. Mm. Den lilla detaljen har jag gett polisutredningen.
Men nu håller du på att argumentera om någonting annat. Jag undrar varför säger Mohammed att du är inblandad om du inte är det?
Just på grund av att han tror att jag har sagt till myndigheter att...
Ja, fast det gjorde du ju.
Nej, jag gjorde ju inte det. Jag sa till myndigheter att jag sa så på grund av att annars kommer polisen säga så.
Okej, okay. Ja. Mm. Men alltså, varför säger de Mohammed att du ligger bakom det? Vad vinner han på det?
Mm. Han vinner på det att jag inte kommer hjälpa honom mer. Då kan jag lika gärna också sitta inlåst. Det vinner han på det.
Men vänta nu.
Mm.
Om det nu var så att han inte skulle berätta om dig, då skulle du kunna hjälpa honom. Så att jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna vara någon vinst. Att du inte ska kunna hjälpa honom.
Heder, hierarki, skuld och skam. Är det begrepp du hör talas om?
Ja, men jag förstår inte hur de ska kopplas till det här.
Nej, men det förstår jag efter att ha jobbat med den här gruppen ett tag.
Johanna får också frågor om den infekterade relationen till sin mamma.
Du säger... alltså det är väl så att se vilka sidor det är. Det är dubbelsidnummereringar på något sätt. Om det är 304 som jag läser från båda gångerna nu här. Så står det också, nu kan min mamma dö tycker jag. Hon kommer dö. Det finns också på 1064 och framåt.
Och sen finns det också på ett förhör i sista. Jag kanske inte menar det, eller hur? Jag älskar min mamma. Det är lättare att säga att man hatar än att bli ratad. Kanske ska läsa de meningarna istället.
Längst ner på sidan 1064. Jag hoppas min mamma dör. Varför säger du sådana saker?
Jag sa ju det precis till dig att det är lättare att avvisa än att bli avvisad.
Du tycker att det är lättare att säga att du hoppas att din mamma dör?
Som jag sa sen i senare förhör så sa ett story att jag kanske inte menade det jag sa. Jag älskar min mamma.
Mm. Du säger 1065. Jag tror min mamma tycker det är jävligt skönt nu faktiskt att inte pappa lever. För hon tyckte inte ens om min pappa. För min pappa var sjuk och de åkte till akuten och hon ville åka hem. Hon orkade inte sitta där.
Ja.
Är det så du ser på din mamma?
Nej, har jag ju sagt.
Men varför har du sagt så då?
För att jag var arg, jag var ledsen.
Och varför var du arg och ledsen då?
För att hon inte försvarade min pappa.
Vadå försvarade din pappa?
Nej, min pappa blev anfallen. Mamma trodde det var en liten människa. Varför tog hon inte bort honom då?
Okej.
När det gäller maken Akis död så fortsätter Johanna att neka till brott. Hon får frågan om hon, morgonen efter att de blev osams, gick runt och ropade efter den försvunna maken.
Nej.
Varför inte det?
För att jag visste att han brukar göra på det här sättet. Han skulle ändå inte ha svarat om jag hade ropat.
Tänkte du på det? Jag kanske ska ropa, men han svarar förresten inte, så att jag ropar nog inte. Tänkte du överhuvudtaget att kanske ropa?
Nej. Jag tänkte inte ens på det. Att han brukade göra så här för att straffa mig.
Det förstår jag inte riktigt. Brukade göra så. Ni brukade väl inte vara där i vart fall?
Vad sa du?
Ni brukade väl inte vara där nere på bryggan och i sjön tillsammans? Brukar ni det?
Vi var på landet?
Ja.
Jo, det var vi alltid då.
Och brukar han bete sig illa mot dig då, menar du?
Ja, ofta.
Johanna konfronteras också med märkliga saker hon sagt om Aki i förhör med polisen.
Jag kan ju läsa upp vad du säger på sidan 652 och 653. Då säger du så här, det är ingen som har dödat honom, det var nog karma som tog han. Karma. Och karma syns inte på blodprov. Vad är det för någonting?
Vad karma är?
Nej, men det jag läser här i förhöret bara, det är förhörsledaren som frågar. Och då svarar du att det var rätt åt han.
Mm, många. Många tyckte att
Det är du som har sagt att det var rätt åt han. Vad tycker du?
Nej, många tyckte att det var karma. För han var elak.
Men det är du som säger det här i det här föret.
Och jag hänvisar ju till vad folk säger.
Aha. Ja.
Rapporteringen kring Johanna gäller inte bara brottsmisstankarna. Det finns också, framförallt i Aftonbladet och Expressen, en stor fascination för henne som person. Medierna intervjuar alla de hittar som haft med henne att göra. På så vis byggs en aura av mystik upp kring den mordåtalade sexbarnsmamman. Något som också förstärks genom sådant som framkommer i förhör i Västmanlands tingsrätt.
Du har ju skrivit lite ganska mycket anteckningar, vi pratade om tidigare, och brev till polis och liknande. Och då har du skrivit något som finns på sidan 426 i själva huvudprotokollet. Så har du beskrivit ditt liv lite grann och din tillvaro här under de senaste åren. Och sen så har du sammanfattat det i ett ord som du har skrivit med stora bokstäver, med utropstecken och som är understruket. Superwoman.
Det var ett skämt till poliserna.
Är det ett skämt?
Det var ett skämt till polisen.
Ja. Det är inte så du ser på dig själv då?
Nej.
Nej. Varför skämtar du med polisen när du sitter och blir förhörd i en mordutredning?
För att jag har inte förstått att jag har varit anklagad för ett mord eller för två mord. När jag flyttades till Karlstad, då blev det ytterligare ett trauma för mig. Och då förstod jag helt plötsligt att det var min pappa som var död. Att han aldrig mer kommer komma tillbaka.
Menar du att du inte har förstått det på flera? För det här var i november du skrev det här.
Nej.
Förklara nu, Johanna. Har du inte förstått att du är misstänkt för två mord?
Nej.
Och hur kan du
tror
inte
jag sitter
det?
Och försvarar en person som har brutalt huggit ihjäl min pappa?
Ja, men du satt ju här i måndags och sa att du skulle gifta dig med honom fortfarande.
Jag sa i måndags att de kvinnorna som lever i Iran, de förhållandena, det ska ingen någonsin behöva uppleva. Och kan jag då gifta mig med Mohammed så att han kan ta hit en kvinna? Då har vi räddat en kvinnas liv. Förstår du? Mm,
men du sa ju också att du älskar honom.
Superwoman eller inte? I augusti 2017 meddelar Västmanlands tingsrätt sin dom. Johanna, nu 42 år gammal, döms till livstidsfängelse. De allvarligaste brotten hon fälls för är mordet på pappan och mordförsöket på mamman. Dessutom fälls hon för anstiftan av mord på maken Aki, trots att det inte gått att reda ut exakt hur detta har gått till. Johannas pojkvän Mohammed döms på grund av sin låga ålder till 14 års fängelse och livstidsutvisning för mord och mordförsök.
Allt detta överklagas till Svea hovrätt, som i februari 2018 meddelar sin dom. Där frikänns Johanna för anstiftan av mord på maken Aki. Domstolen menar att det finns mycket som talar för att hon haft med dödsfallet att göra, men att bevisningen inte når ända fram. Svea hovrätt friar också Johanna för grovt bedrägeri. En åtalspunkt som handlar om att hon efter Akis död fick 267 000 kronor från en försäkring maken hade via jobbet. I övrigt står tingsrättens dom mot henne fast, inklusive påföljden, livstidsfängelse. Även Mohammeds straff på 14 års fängelse och livstidsutvisning fastställs. Trots att Johanna idag sitter på anstalt fortsätter hon att fascinera. Hon är fortfarande pålitligt clickbait för nyhetssajterna som skriver artiklar med rubriker som Johannas liv i fängelset med Sveriges farligaste kvinnor. Så mycket pengar tjänar Johanna i fängelset. Johanna, jag ville se hur det går att manipulera systemet. Relationen till mamman är, föga förvånande, sämre än någonsin. 2021 får Johanna kontaktförbud mot mamman efter att ha skickat brev som modern upplevt som obehagliga. Hon utreds också av kriminalvården efter uppgifter om att hon försökt rekrytera medfångar för att mörda mamman. Men anklagelserna går inte att bevisa och det slutar med en varning från anstalten i Ystad. Johannas mamma har förlikat sig med tanken på att en del av alla de frågor hon har kommer att förbli obesvarade. I en intervju med SVT Västmanland säger hon om dottern: jag skulle vilja att hon talade om precis allt från den dagen hon bestämde sig för att döda oss. Men jag tror inte att jag kommer få något svar. Psykopater erkänner aldrig. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course
of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.